Tack så mycket för det. Så roligt att du är med där hemma, om du sitter i soffan eller vid köksbordet. Så är vi glada att du är med och deltar. Om du tycker att det är bra, skicka länken till någon annan. Dela med dig av det så att vi kan vara flera som möts till gudstjänst. Och vi vet ju att det här ställer ju lite högre krav på dig där hemma. Det här att luta sig in i gudstjänsten. Förra söndagen så var inte jag här, utan jag satt hemma med familjen och firade gudstjänst i soffan. Och känner att det är lätt att bli en betraktare, att bedöma, en åskådare. Så jag vill bara uppmuntra dig, luta dig in i gudstjänsten. Sjung med som aldrig förr. Var med i bönen. Jag vill ge dig en hälsning idag som inte har ett dugg med corona att göra. Eller alltså, den har ingenting med våra omständigheter att göra. Utan en enkel men så viktig sanning om din och min relation med Gud, vår tro på honom. Och ett budskap som handlar om kärlek. Så enkelt. Redan på 60-talet hade ju Beatles kommit på att all you need is love. Och så är det. Så är det. Och det här uttrycket som du hörde i sången och som Sandra nämnde i början om den första kärleken. Tänker du så här, va? Finns det numrering på kärleken? Ja, det gör det. Och en viktig sådan. Någonting som jag gillar med Pingstkyrkan. Inte bara den här kyrkan utan pingströrelsen i stort. Det är att i vår kyrkofamilj så har det alltid funnits ett driv. Vi har talat om passion, om hängivenhet, om glädje, om att det blir någonting med tron. Att all den liksom, nåd, förlåtelse, glädje, frid, hopp, syfte, allt det här som jag har fått. Att det inte stannar bara i mig som en slags insikt, utan det tar sig uttryck. Det blir någonting av det. Det märks att Jesus har fått tag i hjärtat. Det har varit ett signum för pingströrelsen både i Sverige och utöver vår värld. Och jag tycker det är en vacker sak och ska så vara. Och ett uttryck för det här utflödet är just det här med den första kärleken. Ett bibelsammanhang som är välkänt för många, eller om det är nytt för dig, från Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Där skriver Johannes, och i kapitel 2-3 så finns det 7 stycken hälsningar till 7 olika församlingar. En av dem i kapitel 2 är till församlingen i Efesos, nuvarande Turkiet. Och han, först berömmer han dem ganska mycket för det de gör, men så kommer också med en förmaning till dem. Och jag läser för dig ifrån Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 2 och framåt, och texten kommer upp på din skärm nu. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig. Du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Men en sak har jag emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Det verkar som att församlingen från början drevs av en passion, en liten eld på insidan som gav de här goda gärningarna. Som gav kraften, som gav uthålligheten. Det fanns en puls, det fanns ett hjärta som tryckte på och liksom ledde dem ut i detta. Det var inte för att de måste, utan för att de ville. Det fanns en längtan. Kan vi få göra någonting? Kan jag vara med? Apropå det här med givande, så vi läser i andra Korinterbrevet när man ska göra en insamling till de fattiga i Jerusalem. Så står de församlingarna i Makedonien att de bad enträget om nåden att få vara med och ge. Det var inte så här, åh, måste vi också vara med? Kan inte någon annan? Utan de sa, vi vill, kan inte vi få vara med och ge? Alltså det är ett driv inifrån, en passion, det brinner lite grann i hjärtat. Och det här är en jätteviktig utgångspunkt. Och det är som att Efesos, församlingen där, människorna där, hade tappat bort lite grann av det. Och jag tänker att det här kan vara en viktig påminnelse för dig och mig idag. Att tron på Gud, livet med honom, det blir inte bara måsten. Det är inte bara plikt, lojalitet, borden, ska. Utan det är faktiskt någonting annat som är min drivkraft. Det här med lojalitet, överlåtelse, det är ju viktiga egenskaper och vittnar om en mognad i en människas liv. Absolut. Och i perioder så kanske det är min lojalitet som får mig att, jag har ju lovat att jag ska vara där, då går jag, även om det känns lite tungt just nu. Så det är viktiga egenskaper. Men inte att det blir min primära drivkraft över tid. Jag har ingen längtan efter det här, men jag borde. Utan att det är det här hjärtats motivation, en inre drivkraft. Det är någonting här inne som trycker på. Det är därför jag vill tjäna, ge, hjälpa, göra gott. Liksom det kommer härifrån i relation till Gud och till mina medmänniskor. Den här längtan att själv få vara i Guds närhet, få möta honom och att få se det i andra människor. Att andra människor får del av hans godhet. Det är inte att nu måste jag väl göra det här då. Jag måste ju be, jag måste läsa Bibeln, jag måste göra det här för dem. Utan det finns en längtan, det finns ett driv. Den första kärleken, att inte tappa det som Johannes kallar den första kärleken. Sen så läste jag, under förra veckan så läste jag Johannes breven ganska mycket. Det finns 3 brev som ligger just innan uppenbarelseboken. Första Johannesbrevet, andra och tredje Johannesbrevet. Korta brev. Där skriver han också om den här första kärleken. Men, och nu blir det förvirrat för er som är dåliga i matte. Det är inte samma första kärlek. Utan den som han talar om i uppenbarelseboken, det verkar vara den andra kärleken. Så han blandar ihop siffrorna lite grann. Att den här första kärleken som vi läste om alldeles nyss i uppenbarelseboken. Alltså vårt gensvar. Det som kommer härifrån, det som är utflödet. Det är faktiskt kärlek nummer 2. Så det är viktigt att få numreringen rätt i det här. Att räkna rätt till 1 och 2. Och jag ska läsa en vers ifrån första Johannesbrevet kapitel 4. Hela det kapitlet är ett kort kapitel, men ett fantastiskt kapitel. Läs det idag. Antingen när du har druckit kyrkkaffe efter gudstjänsten här eller ikväll innan du går och lägger dig. Första Johannes 4. Och jag läser ifrån den 19:e versen. Och där står det så här och texten kommer upp. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Vi älskar därför att han först älskar oss. I vårt äktenskap så har jag och Britta för många, många år sedan. Vi gjorde en uppdelning. Du ska få ett litet äktenskapstips här nu om du vill. Att när det blir en fnurra på tråden i vår relation, det blir lite så här spänt, lite jobbigt, det är någonting som skaver, så bestämde vi för länge sedan att varje gång det blir så är det mitt fel. Och nu jublar alla fruar där hemma och säger, yes, älskling, hörde du? Så ska vi göra. Det är alltid ditt fel. Och så bestämde vi. Men jubla inte så länge, för vi bestämde en sak till. Det är alltid mitt fel. Men det var alltid hon som började. Då behöver vi inte lägga tid på att liksom, det var du som började, nej det var du, det var ditt fel. Utan vi har redan bestämt det från början. Det sparar ju mycket tid. Det är alltid mitt fel, men det var alltid hon som började. När det kommer till kärlek så var det inte min fru som började. Utan det var Gud som började. Vi älskar därför att han först älskade oss. Det är den första kärleken. Johannes menar ju att det är därför, det är anledningen till att vi kan älska, är för att vi har fått del av Guds kärlek. Han är källan, ursprunget. Hans kärlek till oss kom först. Det var han som började. Och i samma kapitel så skriver han så här att detta är kärleken. Och då blir man så här, spetsa öronen. Okej, nu får jag svaret. Vad är kärleken? Detta är kärleken, säger han. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Det är kärlek. Kärleken är alltså inte ens en fluffig känsla hos Gud, utan det är handling. Det han har gjort, att han blir människa i Jesus Kristus och ger sitt liv på korset. Vi har de tre tidigare söndagarna talat om en liksom fortsättning på påsken. Att påsken är förbi, men den är inte över. Att leva med påsken i ryggen. Och vad innebär det? Och det, min vän, det är beviset på Guds kärlek. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Paulus säger i Romarbrevet 5 att Gud bevisar sin kärlek till oss. Hur då? Ett bevis? Det är ju, om man tänker en rättegång, ett bevis, det är ju liksom, ja men så här är det. Det är inte ett tyckande, det är inte ett argument, utan det här är ett bevis. Så här är det. Och Paulus säger, Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Alltså innan vi frågade efter Gud, längtade efter honom, så gav han sitt liv för oss. Det är kärleken. Det är den första kärleken. Och den kärleken, den här första kärleken, den är det aldrig något problem med. Den är inte svajig. Den är inte oberäknelig. Utan den är fullkomlig. Den är fullständig. Den är obegränsad. Den är inte villkorad. Den finns alltid där. Den tar aldrig slut. För Gud är den kärleken. Står i samma kapitel. Gud är den kärleken. Det är ju den andra kärleken. Den här som kommer från oss. Som är vårt gensvar. Den kärleken som vi kan ge till varandra och ta emot från varandra. Av uppmuntran, bekräftelse, hjälp, omsorg. Det är den är lite svajig. Den är lite oberäknelig. Den kan komma med lite dolda motiv och annat. Den påverkas av omständigheterna. Det var ju den kärleken som församlingen i Efesos hade problem med. Det här utgivandet, motivationen, är det som kommer från oss. Den kan vara lite svår. Och det är ju för att den kommer från oss. Och den kärleken, kärleken nummer två, den är ju bara en, ska vi säga, en ofullkomlig avbild av den fullkomliga kärleken. En ofullständig reflektion av den första kärleken som kommer från Gud till oss. Och om det är så, eller inte om, utan när det är så att det börjar gunga lite grann i den andra kärleken. Alltså i det som kommer från ditt liv. Om det är så att engagemang mest blir plikt. Mest måsten, borden, jag ska ju. Kanske det här med givandet som Sandra talade om. Att okej, måste väl då. Liksom, plikt och lojalitet och borden. Om det mest blir så. Eller om det är så att nåden med andra människor, den är ganska liten. Du blir lätt irriterad. Blir lätt så här, men varför kan de inte? Och liksom, det ligger ganska nära där att döma ut människor och det de gör. Irritationen ökar. Eller det kanske är så att nåden med dig själv är väldigt liten. Självfördömelse ligger väldigt, väldigt nära. Nej, jag som är så nyjordig, jag är så dålig och så vidare. Och kanske också att kärleken till Gud, den börjar svaja. Tillbedjan är ganska platt och bönen är ganska tom. Kan det vara så att om den här andra kärleken börjar svaja, så är det för att den första kärleken inte riktigt får plats. Jag har inte riktigt öppnat hjärtat och tagit emot, sett och förstått hur älskad jag är. För din kärlek, din tjänande, min kärlek till Gud, till dig. Liksom vår passion, vår hängivenhet, ja, men det går ju lite upp och ner. Det påverkas av livet, av omständigheterna. Vi ligger inte på topp jämt, utan våra liv går lite så. Ja, så är det. För det kommer ju från en ofullkomlig människa som du är och som jag är. Men den första kärleken, den är fullkomlig, fullständig. Den går aldrig upp eller ner, utan den är alltid på topp. Den tar aldrig slut. Den finns alltid för dig. Just nu är du sanslöst älskad. Just nu är du obegränsat älskad. Oavsett. Ovillkorligt. Ja, men jag är i kvittar. Du är älskad, min vän. Just nu. Så oerhört älskad. Obegränsat. För den första kärleken, den fallerar aldrig. Den sviker aldrig. För Gud har bevisat sin kärlek till dig. Genom att Jesus dog för dig och tog din synd. Den enkla hälsningen du får den här lite regniga söndagen som vi har. Det är håll reda på numreringen. Räkna rätt till 1 och 2. Håll reda på den första kärleken och den andra kärleken. Ta emot den kärlek som kommer ifrån Gud. Se och förstå att du är ovillkorligt älskad. Obegränsat älskad. Oavsett vem du är, hur ditt liv ser ut. Den första kärleken, den tar aldrig slut. Den första kärleken, den ger aldrig upp. Den kommer från Gud. Den är liksom Guds hjärta för dig. Det förändras aldrig. Den sviker aldrig. Och då, när det hjärtat träffar mig, när jag ser, förstår, erfar. Wow! Ser han så på mig? Då börjar hända någonting i mitt liv också. Och då börjar min kärlek, det som finns i mitt hjärta, den andra kärleken, börjar ta lite mer fart. Och det blir lite lättare att tjäna, att ge, att hjälpa, att sträcka sig ut. Nåden mot andra människor blir lite större. Nåden mot mig själv blir lite lättare också att komma åt. Det händer någonting i våra liv när vi möter den fullkomliga kärleken. Välkomna fram, Rebecka, gänget. Vi kan älska för att han först har älskat oss. Den kärleken sviker aldrig. Och jag tror att det jag ska säga till dig idag, det är att du alltid älskad. Just nu, så oerhört, ovillkorligen. Obegränsat. Oavsett vem du är, hur ditt liv ser ut, vad du har gjort, hur du har ställt till det eller inte. Älskad. Självfördömelse hör inte liksom hemma i ditt liv. För Gud, han älskar dig. Han förlåter dig. Han ger dig nåd och åter nåd. Ta emot det. Öppna ditt hjärta just nu där du sitter. Herre, jag tackar dig att du ser varje människa. Varje människa just nu som är med i den här gudstjänsten. Du känner våra tankar. Du känner våra handlingar. Herre, du vet tillståndet i våra hjärtan. Herre, du vet att det går lite upp och ner. Men tack Gud att din kärlek till oss, den är fullständig. Din kärlek till oss är obegränsad. Tack Jesus Kristus att du kom. Du gav ditt liv och på så sätt bevisar för oss att du älskar oss. Herre, det är lika sant idag som det var på påskdagen. Du uppstod från de döda, gav ditt liv, men vann tillbaka segern för varje människa. Obegränsad älskad ifrån Gud den högste. Herre, låt oss få ta emot den första kärleken. Herre, låt oss få ta emot från ditt hjärta. Herre, hjälp oss att öppna våra liv och se och förstå det som kommer ifrån himmelen, från din tron, rakt in i våra liv. Jesus. Jesus, jag ber för den människa som kämpar mycket med självfördömelse. Som så lätt slår ner på sig själv. Herre, tala in ord av kärlek i den människans hjärta. Befriad, förlåten, full av nåd. Det är dina ord till oss.